This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?"
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tjugo spelade rundor. Åtta raka segrar. 14 segrar totalt i årets serie. 32 allsvenska matcher utan förlust. 5 raka hållna nollor. 11 insläppta mål på 20 omgångar. Oskar Linnér har stått i mål 13 av dessa och släppt in 4 mål. Varav 1 på straff, 1 på en hörna och 1 rent friläge. 38 gjorda mål framåt, en målskillnad på plus 27. 48 inspelade poäng. 10 mål och 4 assist av Henok Goitom. 11 poäng före regerande allsvenska mästaren, Malmö FF. Medan Häcken i söndags åkte hem till Göteborg med sorg, så går AIK för guld.
Nummer 27. Jag är K för fan. Jag är bengaler, jag är radio Råsunda. Jag är Sveriges vackraste emblem. Jag är Kenny Baby Spike mellan en djurgårdares ben. Jag är Bojan Djordjic attityd. Jag är en bira i pausen. Jag är en massari. Nu ska
jag ha
i koppen. Ja, snyggt.
Rasmus och guldkoppen.
Ja.
Så tar man vanliga arbetarkoppen.
Vill du ha, har du viktiga samtal på gång så
Nej.
Kan du ha den på?
Nej, det har jag inte. Absolut inte. Folk som frågar om biljetter till Hammarby matchen, det är inte viktigt.
Frågar om dig om det?
Det är slutsålt.
Är det slutsålt?
Det går mot slutsålt.
49. Mm. Ja, fantastiskt.
Oerhört skönt också att kunna säga det när folk hör av. Slutsålt. För sent.
Ja, varför har de inte årskort frågar du då?
Ja, nej, de som ringer är inte riktigt kategorin årskort där.
Nej.
Det är kusiner man inte visste man hade.
Ja, just det.
Vi bodde grannar, kommer du ihåg det? Nej.
Med det så säger jag hej och välkommen till Radio Råsunda, episod nummer 174 är vi uppe nu. Och jag säger varmt välkommen till Björn Westerström.
Tack.
Och Martin Wiklin såklart.
Tack så mycket.
Hur är läget? Ja. Hur är läget, Björn?
Läget är bra, absolut. Det tycker jag. Vi sitter ju här i någon slags landslagsuppehåll. Så landslagsvakuum som vi försöker att inte få det att vara. Utan vi gnuggar på Karlberg så gott det går.
Mm. Alltså serieledare och inspelade 48 poäng på 20 matcher. Stämmer det? Nu måste jag tänka efter. Visst är det så?
Mm.
48 poäng, 20 matcher. Det är få av oss som lever och håller på AIK som har varit med om det. En sån
ja,
svit.
När vad heter det? När infördes trepoängssystemet, tänker jag. För att innan dess är det knappast troligt.
Nej, men även med dess så har ju Stefan Melleborg räknat om med de här systemet.
Det skulle inte få honom.
Nej, den här statistiknörden som kan allt om AIK i detalj när det gäller statistik. Det är en fantastisk, det är fantastiska siffror.
Ja.
Vad är din reaktion på det?
Nej, att vi såklart har fått ganska bra träff med den idén som vi har justerat under vägens gång, kan man väl säga. Man upprepar det kanske lite väl ofta, men det är trots allt ganska stora saker. Det är ju tre spelare i egentligen en och samma lagdel som har tvingats kasta in hatten för säsongen innan eller under våren. Mm. Vilket såklart påverkar ganska mycket i ett lagbygge.
Mm.
Och då när vi då står med det här resultatet som vi har just nu, så får man väl ändå säga att då har vi väl parerat det på ett bra sätt i alla fall. Sen så ska vi ju avsluta på ett lika bra sätt för att vi alla ska kunna vara glada i november.
Mm. Vi ska ju komma till de här spelarvärvningarna som har gjorts, de som tvingades sluta, Nisse Johansson bland annat, bland flera andra. Men jag skulle vilja stanna kvar i den här vad ska man kalla, i den här sviten, och höra hur lite grann utifrån dig som sportchef, hur känner du den här perioden? Hur känns det här för dig?
Alltså, det är ju en förlängning av det vi har hållit på med ganska många år. Och det är klart att vi har säkert fått en del kritik för det, att det är på något sätt ambitionslöst att vara stolt över en svit där man tar... Där man tar medalj 7 år i rad. Men det är ju ingen annan som har gjort det i Allsvenskan. Så det är ju också någon slags rekord och svit. Jag har ju vid tillfällen pratat om plankträff. Och någonstans så handlar det ju om att komma så nära den här jävla plankan som möjligt. Och till slut så får du nog träff om du håller på tillräckligt länge. Och det är väl där vi är ungefär. Och vi har försökt att förädla, förbättra saker och ting i verksamheten hela tiden, och sen så krävs det ju någon slags extraordinär händelse för att du ska kunna få nya medel att utveckla det som faktiskt kanske ger störst effekt, och det är ju spelartruppen.
Mm.
Det är ju så enkelt. Vi kan ju bryta ner varenda moment i träning och vara hur skickliga som helst på det, men om spelarna i slutändan inte är tillräckligt bra, då kommer inte det spela någon större roll. Och nu gjorde vi Alexander Isak-affären. Vi tog ett extra fönster på oss innan vi skyndade oss, kan man säga. Och det har väl då förhoppningsvis gett en viss effekt.
Mm. Nej, men jag tänker att det var intressant. Läste du, Rasmus, den här intervjun med Rickard Norling?
Mm. Är det Fotbollskanalen du tänkte på?
Jag vet inte. Det var en lång intervju. Ja, jättelång intervju med honom, som var otroligt spännande. För här sitter vi alltså med den här sviten som var i KG. Man bara runt och myser. Det är 8 raka segrar nu. Mm. Det är mer än 1 år utan förlust. Mm. Men hur svarar Rickard på de här frågorna? Han var ju som gladdes inte alls åt det där, noterade knappt de här siffrorna. Det enda han sa var att det gäller att inte släppa garden, för gör jag det en millimeter, då får, åker träning. Man på en smäll.
Ja.
Alltså det är oerhört, de är oerhört på tårna. Och jag tänker, är du likadan, att du inte kan slappna av och riktigt njuta av att det går rätt bra nu? Eller hur förhåller du dig på samma sätt som Rickard, att det bara var på tårna hela tiden som gäller?
Ja, i det dagliga så är det så. På Karlberg är det definitivt så. Sen på någon slags mer privat plan så kan jag ju nog lyfta blicken lite grann och tycka att fan, det här ska vi vara stolta över, det vi har klarat av. Men jag tror att det är viktigt att alla i organisationen, och där tycker jag faktiskt att, så att säga, supportrar och medlemmar och aktieägare alla är liksom, tycker jag, gedigna i det här, i den här kraften på något sätt att försöka gå hela vägen. Jag tycker att det är inte allt för mycket så där stanna upp och reflektera och vara så jävla stolt här nu och så glömmer vi vad vi har kvar att göra. Utan jag tycker att de flesta känns väldigt fokuserade på det som ska hända. Liksom. Sen kan jag önska kanske att det är ännu fler liksom, publik som dyker upp och allt sånt där, för att det skapar ett ännu större tryck varenda gång vi spelar, och det ger oss ännu mer energi. Men jag tror ju att sånt, vi har det vi förtjänar i slutändan.
Ja. Vad säger du, Rasmus?
Jo, men det är ju, du är inne på det här med svartguldmonster, det är ju verkligen så. När man pratar med, satt och lyssnade på 08 fotboll på vägen hit, John Holmström, Bayern-representanten där, som ja, men i och med deras liksom, förlust nu mot Djurgården och liksom, de tappar i guldstriden. De ser liksom inte hur vi ska tappa det här. För att för några år sedan hade vi haft något, kanske inte en liknande svit. Men då hade vi kanske flugit iväg med hybrisvågen och kanske inte varit lika noggranna i varje duell, varje närkamp, varje mål, avslut. Alltså, det känns ju som att det är någonting som vi har byggt upp tillsammans det här nu för att läget där vi är liksom.
När du säger svartgult monster så menar du att vi har skapat ett svartgult monster som inte går att slå?
Lite så.
Ja, eller Björn har gjort det tillsammans med Rickard och Ackerman.
Ja.
Vad säger du om den bilden?
Nej, det ligger nog ganska nära den målbilden som man har när man jobbar med det. Sen så är det ju svårt att liksom prata om fulländning när man har blivit utslagen i ett Europaspel till exempel. Det gör otroligt ont att bara nämna det här. Men man måste också vara ärlig med sig själv och man måste se sig själv i spegeln. Utvärdera det och se vad berodde det på och sådär. Samtidigt kan man då se utvecklingen mot förra året när vi också blev utslagna, så klarade vi inte allsvenskan på samma bra sätt förra året som vi gör i år, så då är väl det utvecklingen då. Så att det finns definitivt saker att jobba hårt med, och sen så är det ju så att även om, och det tror jag kanske är en liksom strategisk plan från många nu, att de ger oss det totala favoritskapet och nu är det klart och herregud.
Såg du oddsen som fanns på att AIK tar guldet i år? 1,25 gånger pengarna.
Hur mycket laddar du in?
Ingenting. Nej, det inte ett öre.
Finansiera Europaresorna nästa år. Jag fick ändå.
Nej, men det är intressant, du nämnde liksom Europa. Jag måste säga att den här tiden förra året, satt ungefär lite tidigare när vi åkte med planet hem från Braga, så var man ju helt under isen. Det var jag inte riktigt den här gången. Det är en viss skillnad. Nu när du nämnde det, så jag har redan glömt det. Det gör inte lika ont för mig att det här året.
Nej, det var ju en väldigt märklig känsla att direkt på slutsignalen mot Nordsjälland så började liksom ståplatspubliken och sjunga om liksom den framtid som ligger framför oss. Och det är ju en signal till oss att verkligen inte gräva ner oss. Sen tror jag att de som grävde ner sig mest i det här, det var nog i någon slags skala. Först tränarna, tränarrummet. Där var det begravning i några dagar. Och sen även spelargruppen. Men sen så på något sätt så började vi nog ta och öppna upp de där fönstren och dörrarna och se oss om och lyssna. Vad var det här? Vad gav det här egentligen för effekter utanför? Och i stort sett ingenting.
Du menar på publiken och supportrarna?
På det känslomässiga
planet. Ja, det är precis så jag upplevde det själv. Lite konstigt,
Vi hade ju Panos här och han sa exakt det du säger nu, Björn. Att det är liksom, det är klart det suger där och då när domaren blåser av. Vi har torskat mot Midtjylland. Nordsjälland, sorry. Och liksom allt vad det innebär. Vi är ute i Europa League. Men där står supportrarna och sjunger om liksom en svartgul höst som kan bli fin, vilket den
och även det får väl se som någon slags nytt rekord, tror jag. Att liksom publiken tar den ställningen och det visar det stödet i en stund då man skulle kunna förvänta sig ganska mycket och hård kritik egentligen. Och det har ju såklart hjälpt oss i processen att bibehålla fokus på det vi nu har framför oss.
Kul att se det samspelet mellan laget, sporten och publiken. Ska vi prata om matchen? Vi har ju spelat match mot Häcken i söndags, mot Andreas Alms Häcken.
Det första var ju stora testet som många sa inför.
Verkligen, det kändes ju så här som att nu efter ett antal bottenlag eller lag som man förväntas slå, så kom för första gången ett lag som inte hade tänkt backa hem, utan som man var lite rädd för. Många, vet jag, i min umgängeskrets var väldigt rädda för.
Man hade spelat ju på Lundberg, skulle springa in om bollar.
Ja, eller Paulinho framförallt.
Jag tänkte just med släkten i värst och sådär, och Alm liksom vet hur han ska ta ner det här. Men han, vad säger du om... Ska vi säga den första 45 minuterna, så kanske det är det bästa vi har sett på länge.
Nej, men det är det. Definitivt. Och det hänger ju såklart ihop med vad Häcken gör och vad vi gör. Och det blir ju... någonstans så kände väl vi så här med facit i hand att de spelade en konstgräsmatch på naturgräs, vilket påverkade matchbilden. Ja,
hur ser man det?
Det handlar ganska mycket om pressspel. Hur man pressar. Vi pressade Nordsjälland som ett naturgräslag på konstgräs. Det gick ju sådär, kan jag konstatera. Och det är stor skillnad. Och vi har ganska mycket diskussioner om det. Hur vi ska kunna utveckla träningen utifrån de matchbilder vi förväntar oss på det underlag som väntar. Hur man ska kunna simulera det på absolut bästa sätt så att spelarna är så förberedda som vi var mot Häcken. För det var ju efter den matchen så är det ju både, ja, framförallt spelare som liksom uttrycker en uppskattning för den förberedelse som vi har haft. Ledarteamet får mycket beröm så där, för hur de har förberett spelartruppen. Och det ligger mycket i det. Vi träffade väldigt rätt både på hur vi förväntade oss att de skulle göra och sen vårat motmedel mot det och vad vi då själva ville göra med dem.
Mm.
Så att ibland träffar man rätt och då blir det 3-0.
Ja, då blir det 3-0. Alltså, det finns ju några såna här saker man tar med sig. Sebastian Larssons första 45 är ju helt magnifika. Mm. Spelar han fram båda målen förutom det han själv gör?
Ja, det gör.
Han spelar fram till straffen.
Mm. Just det.
Och spelar fram till målet och gör mål.
Mm. Och spelar just det, jag tänker framförallt på den här till Tarek som jag tycker, ja, är magisk genomskäraren.
Och det är också ett läge när kanske Kristoffer Olsson inte gör sin bästa match hittills i AIK-tröjan. Han är inte dålig på något sätt, men just att då kliver någon annan fram och slår de avgörande passningarna. Det är klart man har sett det i något highlights-paket från Premier League, men att han skulle ha den reportaren också. Ja, där har vi
fantastiskt. Och var det inte mål? Egentligen är det 4-0 i halvtid. Det första är väl mål?
Nej, jag tror inte det.
Är det
just
inte?
Jävlar, hade jag fan glömt.
Hade de en blåst mål då?
Ja, men det är ju ett mål.
Joje, alltså,
hela bollen är ju innanför linjen om jag säger så.
Han var Joje inne.
Joje inne. Den andra saken som jag tycker är helt magisk är ju hur Paulinho inte alls är med i den här matchen. Kanske på grund av Sundgren, jag vet inte. Eller vad säger du? Vad är förklaringen till... Är det Sundgren som plockar in och plockar bort
honom? Vi bestämmer ju åt vilket håll vi ska styra spelet förstås. Vilka spelare vi tror är bra för oss om de har bollen mycket i häcken. Och det är klart att då blir vägarna till Paulinho färre. Han har bollen färre gånger i matchen. Och de gånger han har bollen så vet Sundgren vart han ska ta honom och hur han ska göra det. Och det är klart, det är en del av en matchplan och det gjorde ju att det var jävligt grinigt för honom liksom. Och det var ju meningen.
En annan som var lite grinig var ju Andreas Alm efter matchen.
Tycker du?
Ja, tycker jag.
Ja, det var som att han inte hade fått...
se hur du ler nu.
Nej, men det är så, han hade inte fått glass på flera veckor.
Pratade du med honom efter matchen?
Ja, jag pratade kort med honom när han stod och innan de skulle åka med bussen.
Mm. Vad sa ni till varandra?
Nej, vi pratade allmänt dels så där, hur läget var och så, men om matchen så kan man väl konstatera att det är klart för dem så blir det ju lite grann som han sa, fast lite tillspetsat i media, det är klart, ska de ha en chans på Friends så måste de liksom ha fler marginaler med sig än vad de fick. Och sen så måste ju han säga vad han säger i förhållande till sina spelare och liksom skapa en energi hos dem, att det här var ursäkten och den kan vi bara lägga åt sidan och nu fokuserar vi på nästa uppgift.
Är det så man ska förstå hans lilla tal där på presskonferensen?
Ja, det tycker jag. Ja. Man ska inte bli för personlig i det och tänka, herregud, är han så gnällig? Utan det är,
jag minns inte den där sidan av honom. Nej, var han så ju... eller har jag bara glömt?
Nej, ja. Han är ju väldigt så här, han jobbar ju med mycket motfrågor på, ja, även på presskonferensen och det är klart att det är ju, det kan ju uppfattas som rätt gnälligt. Men jag gillar verkligen honom och högaktar honom för det jobbet han gjorde i AIK, så det är svårt att på något sätt se med andra glasögon än positiva på honom.
Ja, just det.
Ja, för det får man ju faktiskt säga. Han har ju varit med i en del i den här historien vi är inne i just nu. Liksom.
Han har varit en väldigt stor del av det. Han, han var, ja, det är många som säger att han inte vann någonting, men han var faktiskt en tränare 2009.
Mm.
Det var
han också.
Ja, det var.
Men det som också var fint var ju att läsa intervjun med honom inför matchen. Hur glad i hjärtat han blir om AIK tar guldet. Det fanns ingen bitterhet där på det sättet.
Sen kan man ju fundera över tajmingen på den intervjun. Men det, absolut, det är ju så. Han är så rakryggad igen så han står för det.
Det har ju retat gallfeber på Hammarbyare runt om.
Ja, de var
det var en bonus.
Ja, agent Alm.
Mm. Så är det.
Ja, det är snyggt. Vi var inne lite på det innan, men vi stundande landslagsuppehåll, eller vi är inne i det nu. Hur känner ni, liksom, vi är inne i en bra form här nu, men känner man att det är skönt med en liten paus rent matcher, samla krafterna lite grann, eller hur?
Det handlar ju alltid att hämta energi från det man får energi av, att liksom inte låta det spillas ut och nu skulle vi vilja spela 3 matcher i veckan och vi är så jävla bra. Så nej, nu är det de här förutsättningarna som gäller, då liksom anpassar vi verksamheten utifrån det. Då går vi över på det här upplägget och så har vi en tydlig plan med det och så ger vi spelarna energi där. De som är lite slitna, får möjlighet till anpassad träning, rehab, se till att vi liksom har fullt i energidepåerna när vi kör igång sen mot Norrköping.
Just det, om vi tar det lite grann. Jag tänkte att vi slog igenom värvningarna snart, Rasmus, och hur det har sett ut med truppen. Men eftersom du nämnde att vi då senast gjorde en speciell insats mot konstgräs, att spela på naturgräs hemma mot Häcken och förberedelserna för det. Nu möter vi då ett Norrköping borta. Hur ser förberedelserna ut inför den matchen om en vecka? Eller en och en halv?
Nej, det är ett relativt traditionellt upplägg utifrån att några av spelarna är på landslag. Tre av de spelarna som har spelat i startelvan de senaste matcherna är ju på landslag, vilket gör att vi blir inte allt för matchspecifika förrän två träningar innan match. Så det är mer att träna principer och fysik under den här delen än att vara specifika in mot Norrköping.
Vinner vi mot Norrköping, Rasmus, då blir det väldigt spännande. Eller det blir ju ändå.
Det blir ju ändå.
Det blir ändå. Jag tar tillbaka det. Vinner vi mot Norrköping och därmed mot Bayern, då kan du ta på dig guldhatten.
Guldhatten, goldsmoking.
Tror jag.
Inga kommentarer. Gör
ni tyst.
Nej, jag uppfattade inte frågan.
Nej, du fattar inte lika bra. Jag är pendeltåg. Jag är en chip mot Barcelona från Nash i mål. Jag är Viktor Lundbergs högerfot, Björn Westrums övertro. Jag är hybris. Jag är armsdjup för ett spel i anfallet. Ska vi titta på spelare? Det är ganska många spelare som har kommit in.
Om man ser från hela året då.
Ja, precis. Ja. Och sen så var det då nyckelspelare som försvann.
Vi pratade ju mycket planka här, har vi gjort innan. Och vi nästan träffar rätt på varenda en, känns det. Som man bara ser helhetligt generellt så. Men utifrån liksom förutsättningar och liksom så.
Verkligen. Ska vi ta de spelare för spelare? Eller hur vill du höra?
Ja, men absolut.
Är det spännande? Vi har ju på gul. Ska vi börja på gul?
På gul. Vet du vem vi pratar om, Björn? Du kanske har hört
Enon Kofi Adu. Ja, precis. Jag är inte en av följarna på hans Instagram. Men jag,
varför inte det? Borde inte det vara en sportchefs uppgift att följa vad spelarna gör på Instagram?
Vad jag har förstått så borde det vara alla med humor på det. Ja, det som uppgift. Om vi ska prata om hans roll som spelare så är det väl det vi sökte. Vi sökte en, liksom, en länk mellan våran backlinje och vårat mittfält. En spelare som är duktig på att täcka ytor. En spelare som är bollsäker och som har erfarenhet. Och det är vad vi upplever att vi har fått.
Han är ju otroligt viktig, har man ju sett. Jämfört med när han inte är på plan såg man ju direkt att han inte var på plan, skulle jag säga. Men man kanske inte lägger märke till honom så mycket i spelet som vanlig fotbolls supporter på läktaren.
Nej, det är precis, tror jag, så det är. Att hans, det är ungefär som en Per Karlsson. Att det är de dagar som han inte är i match som han känner att oj, det är någonting som inte stämmer här. Men det är svårt att sätta fingret på vad det är som stämmer när han är på plan.
Jag minns 09 hade vi en sån spelare, Jorge Ortiz också, som var otroligt viktig, men som kanske inte fick så mycket rubriker heller då var det mer Obolo man pratade om, men han var ju verkligen hjärtat i AIK i det laget, kände jag.
Det stämmer.
Vad säger du, Rasmus?
Jag minns, han blev väl klar, var det i november förra året?
Kan ha varit ännu tidigare.
Precis, det var ju väldigt tidigare.
Det var ju verkligen en sån värmning man hade önskat sig hela året. Någon som kan liksom balansera det här fantastiskt bra med en offensiva mittfält vi hade. Nu är både Ishaki och Olsson fantastiskt kloka spelare, men man saknar någon som kan vara där hela tiden. Som kanske inte syns, men som bara står rätt. Som läser av passningsvägar, inger trygghet när vi behöver det. Kan sätta igång bollen snabbt om vi behöver det. Och det kändes med den liksom vetskapen och vad han har gjort i Malmö med Champions League-spel och liksom kan anpassa lite efter nivån. Var skitgrym i matcher mot Real Madrid och Juventus, men också var på en nivå i Allsvenskan som ändå håller kvalitet där. Liksom. Det kändes så jävla bra och han liksom levde upp till det. Typ första match mot Frej, jag kommer ihåg han var helt grym. Men det var liksom det mot Frej, det ska han vara. Men sen har han liksom bara bibehållit det där. Och som du säger, Martin, man har ju knappt sett honom förutom på Instagram då, på måndagskvällarna när man ska gå och lägga sig.
Är det måndagskvällarna han sätter igång?
Jag har inte sett om mönster här. Jag kan inte följa hans liksom livesändningsmönster. Men jag såg det senast i måndag, så det var ju fantastisk människa också, känns det som. Så att MVG hittills.
Mm. MVG, det är bra betyg. Ja. Mm. Vad säger du, Björn?
Ska jag betygsätta? Vad är det för skala nu för tiden?
Ja, det är väl... Vad är det
nu? Kärnaklass.
Är det kärnaklass? Ja. Okej. Okay. Ja, den är svår i och för sig.
Ja, det är det. Nej, men som jag sa, det vi hade hoppats på har vi fått ut. Sen så tror jag att det finns ännu mer att ta i liksom, avgörande passningar och sådär. Och det vet jag att tränarstaben jobbar med, liksom, hans djupledsspel. Och det tycker jag mig har sett mer av på slutet än vad vi har haft under exempelvis våren.
Mm. En annan spelare, Tarik Elionossi. Som ju har spelat mer än Stefanelli, får man väl säga. Jag har inte räknat riktigt hur det har sett ut från våren och framåt. Har du koll på det?
Nej, jag har inget nummer, men det är absolut känslan att han har,
det har han gjort.
Gått före kant.
Absolut.
Och inte alltid briljerar som målskytt, men finns ju med hela tiden i det offensiva spelet. Vad tänker du om hans...
Det är en spelare som har en oerhörd kvalitet och som är väldigt duktig på att omsätta liksom matchplan och principer som vi vill ha i sina aktioner. Det är det han är som bäst på kanske. Sen blir det ju så att när du är forward så finns det alltid en förväntan att du ska liksom slå bollen över mållinjen också. Och det har han inte alltid lyckats göra. Han hade det tufft i kvalet i Euroleague. Han missar en straff mot Nordsjälland.
Som man då kanske inte borde ha tagit. Vad tänkte du om det? Varför tog han den straffen?
Ja, han var nog utsedd att göra det. Så att då...
Var han det?
Ja, det är min tro.
Okej, okay, min tro var nämligen att han inte var det, utan att han tog den bollen och missade straffen. Mm.
Nej, och det känns som att det har påverkat honom efter det också. Han har inte riktigt haft medstudsen efter det, men han är ju samtidigt väldigt, väldigt genuin i sitt jobb och sitt utförande av det som förväntas av honom, vilket gör honom till en oerhört bra lagspelare. Och är det någonting som AIK symboliserar just nu så är det ju ett lagspel. Mm. Och därför är han kvar.
Han känns ju som, jag upplever honom som en väldigt intelligent fotbollsspelare, offensiv spelare som trivs väldigt bra tillsammans med Henok, som ju också är en väldigt intelligent spelare. Hur tycker du att man kan se det på de två när de jobbar tillsammans?
Nej, för att berömma Henok så kan man väl säga att nästan alla spelare ser bra ut med Henok. Jag kommer ihåg vad Eero Markkanen sa när han blev såld till Real Madrid. Och det var det första han sa. Att liksom, så här, jag har spelat med Henok Goitom och det, jag vill tacka honom. Liksom, för det är väldigt mycket det som gör att jag ser ut som jag gör. Så att Henok har stor del i de forwards som spelar med honom och deras framgång. Det är bara att konstatera det. Och det gäller ju även Tarik förstås.
Mm. Han hade ju en lite svalare vår, Henok. Men han är ju i full form nu framåt hösten.
Vi känner igen mönstret.
Ja, hur menar du då?
Nej, det brukar se ut så ungefär på honom tycker jag. Sen tycker jag att Dalarna har blivit lite grundare än vad de har varit tidigare. Men hans fysiska form hänger ju såklart ihop med hans liksom kapacitet hela tiden. Och den är just nu på en alldeles strålande nivå.
Ja. Mm. Båda har ju gått.
Verkligen. Ja. Han har väl jag vet inte hur många matcher, men han är i rad och har gjort mål nu. Henok.
Det också, ja. Det är också. Att han själv gör mål i varje match. Men han har ju, han lyser ju av...
Ja, men spelglädje och liksom... verkligen. Verkligen. Jag bara avsluta en grej med Tarik där. Jag vet många av mina polare var lite så här, fan, han har missat så jävla mycket, nu är det dags för Stefanelli att hoppa in här mot Häcken. Men får fast, men han kan bli viktig i det här defensiva tänket, för att om det är någonting Häcken är bra på så göra mål. Och det visar ju Tarik direkt att han tar en löpning hem. Jag tror om det är han som tappar bollen eller inte, men det är skitsamma, men han är först hem liksom och bara läser av spelet, sätter igång ett anfall och är liksom först på plats. Att han offrar sig själv för laget på ett sätt som jag tror man underskattar många gånger när man kollar på rent fakta att han inte har gjort så många mål som vi hade hoppats på kanske.
Just det, det har varit lite mummel om Stefanelli, supporterledaren. Hur mår Stefanelli i den position han har nu, lite grann som bänkspelare i första hand?
Jag skulle nog säga att han är förvånansvärt professionell. Han är facit. Sen så,
facit av hur man vill att en spelare ska vara som inte
spelar. En tillgiven spelare liksom, som respekterar det avtalet man har och man gör så gott man kan. Det gör han varenda träning. Han är Han är glad på morgonen när han kommer och han ger allt på träning och han är glad när han går hem. Mm. Och där är han, vilket gör att han får ju en väldigt hög respekt förstås i både truppen och bland supporterna. Så är det ju. Sen är det ju såklart frågan om hur länge han orkar vara sån. Mm. För någonstans så ska man ju förstå att spelarna drivs ju också av sin egen karriär i det här. Så att, men så länge det är så kommer inte jag gnälla.
Vad tänker du om det själv? Hur tänker du som sportchef? Du har en spelare där situationen är sån just nu och du behöver ju lyfta blicken och se lite framåt hur du ska agera. Det kom ju någon nyhet om att det var någon klubb som ville låna honom till exempel. Vilket jag såklart förstår ni inte vill göra. Vi är ju mitt i en guldstrid, behöver våra anfallare. Men hur resonerar du med dig själv i en sån situation?
Ja, alltså det finns ju, jag har ju ett uppdrag som liksom spänner över de resultat vi gör i enskilda matcher. Och det är klart att jag som ansvarig för att dra in ganska mycket pengar till klubben behöver ju också värdera det när jag tittar på vilka spelare som får speltid, vilka som byts in och sådär. Så det är klart att jag sitter ju inte alltid och myser på läktaren ur det perspektivet. Sen är det absolut så att jag skulle aldrig någonsin gå in och liksom ha enskilda synpunkter till tränarna om de inte frågar mig. Då får de min åsikt att säga, men jag kommer aldrig att framföra det, för den rollacceptansen har vi. Den ska vi ha och den arbetsordningen ska gälla. Sen så vet tränarna också om liksom det stora spelet och vad som gör AIK bra över tid. Det är ju att vi fortsätter att göra resultat men också fortsätter att sälja spelare. Det är liksom en förutsättning idag för att vi ska kunna bibehålla den kostymen som vi har klätt på oss i år.
Mm, just det. Och Stefanelli, har hur lång tid har han kvar på sitt kontrakt?
Han har 2 år efter det här.
2 år efter det här, just det. Mm.
Om vi går tillbaka till nyförvärven och kliver bak lite i regionerna så har vi ett namnkunnigt nyförvärv som vi inte har sett alls mycket av mer än någon minut i kuppen, om jag minns rätt, i Joel Ekstrand. Vad kan vi säga om honom? För status för första, vet du, han tränar för fullt nu.
Ja, det gör han. Han tränar för fullt nu och just nu är han väl inne i min bedömning är väl när jag ser honom i träning att nu har han liksom på något sätt gått in i den här perioden där du återanpassar dig till den nivån där spelarna som han jagar är på. Vilket oftast är en ganska tung period. Benen blir tunga och kroppen överhuvudtaget känns inte helt kontrollerbar för att det är så mycket komplexa rörelser helt plötsligt. Väldigt mycket utav rehaben är ju väldigt kontrollerad och nu släpper man ju det fritt och då, som sagt, då reagerar ju kroppen på det. Men än så länge inga bakslag, vilket är fantastiskt. Joel är en naturlig ledare och en väldigt, väldigt bra fotbollsspelare, så det är klart att skulle vi lyckas med det vi hoppades på när vi skrev med honom så vore det fantastiskt bra för AIK.
Och vad var det vi hoppades på när vi skrev?
Att han ska vara fullt frisk och spela fotboll.
Just det. Det var
kanske lite låga ambitioner kan man tycka, men med hans historik så var det inte så mycket annat än rimligt att ha de förväntningarna.
Mm. Vi kan så, han är vänsterdorgad och men vad är hans liksom, vad ska man säga, spelartyp? Har han liksom en utmärkt uppspelfot eller är han mer stabil som Per Karlsson, eller har han liksom, om man ska, vad vill ni med honom, eller liksom?
Nej, men han är både och. Han är en komplett mittback i en trebackslinje. Han kan spela på alla tre positioner. Jag tror att får han välja själv så spelar han nog helst i mitten, tror jag. Men kan spela på alla tre positioner, är duktig på att ta fram bollen, är duktig på att läsa av, är duktig på att styra ett försvarsspel och ja, har liksom de kvaliteter vi vill att en mittback i AIK ska.
Mm. Mm. Apropå mittbackar man vill ha i AIK så kan vi ju ta en annan spelare som kom in, Alexander Milosevic, som var som en dröm att få se presenterad
verkligen
för AIK.
Ja, men verkligen, det är ju bakgrunden till det är ju liksom det här med Nils-Erik Johansson, att han får ett besked att han tvingas att sluta. Och då inser vi direkt att vi behöver ju en naturlig ledare som kan fylla den platsen, och Alex var klubblös vid det tillfället och ibland så är det menat på något sätt. Och ja, Alex visade med all önskvärd tydlighet att han såg det här som en viktig del att göra i sin karriär, vilket är jättefint. Så att, det...
Och vilket att göra i sin karriär, det är att ta AIK till toppen eller att få spela en gång till i AIK, eller vad menade du med?
De två sakerna, men också att hjälpa AIK i en stund där man tappar sin lagkapten precis innan säsongen.
Okej, han såg det lite grann som en lojal sak att göra med Absolut. Med den här klubben.
Absolut. Fint. Och det jättefint. Var också så det presenterades för honom, att det är, liksom, det är dig vi pekar på nu. Mm. Nu lämnar han och då behöver vi dig.
We want you now. Ja. Och då kommer han.
Of course.
Ja. Nej, men för att jag tänker också att det har varit mycket rykten kring honom. Intresse. Det finns ju konkret intresse som jag har förstått utifrån, att han fokuserar på AIK och helst vill vara kvar här och lägger sin energi på det.
Mm. Och det är ju fler än han som så att säga, har valt den idén. Och det är ju ett bra betyg till den verksamheten vi bedriver. Att spelarna känner att dels är den dagliga verksamheten så pass utvecklande och det resultatet som vi presterar är så pass lockande för dem att de hellre är kvar än att lämna. Och det är en ny situation för oss.
Ja, eller hur, visst är det det? Jag tänker tillbaka på höstar som har passerat och gått de senaste 10 åren. Så har det inte riktigt varit så, utan spelare som har fått bra erbjudanden, de lämnar inför en guldhöst.
Ja, sälja guldet har ju varit återkommande
exakt, ja. Från Wilton och framåt.
Och många gånger har vi nog behövt göra det också, och det är precis liksom det som är skillnaden nu. Nu har vi inte samma akuta ekonomiska behov, sen kommer vi att ha det över kanske en 3-årsperiod, då kommer vi behöva sälja spelare med kontinuitet för ganska höga belopp för att liksom kunna fortsätta det här. Men just i det här fönstret så var inte det akuta behovet. Och då kan man titta mer mot det sportliga resultatet. Och när då spelarna själva vill vara kvar, då blir det ju en icke-fråga. Liksom.
Mm.
Ja, och han har ju verkligen visat i både spel och liksom sett och hört honom lite här och var. Men alltså fan vad han trivs i Gnaget just nu, känns som. Det känns som att han lirar sin livsfotboll också. Det är jävla roligt att se.
Mm.
Ja, och hur stolt han var, det tog jag verkligen med mig efter Sandviken va, när han var kapten och dunkade in den, att liksom, det glänste igen då att jag är fan och kapten i mitt lag liksom. Nej, otroligt fint. Vi kliver vidare med Nabil. Vi kanske inte behöver prata så mycket om hans vår, för vi såg vad han gjorde och sådär, men jag är lite nyfiken på hur dialogen gick i somras. Var liksom,
det var ju han kom på lån, du kanske ska berätta bakgrunden. Han kom
5 månaders lån och Grasshoppers var bytte tränare då och ville ta tillbaka honom för att se och utvärdera honom inför deras säsongstart nu i augusti, va?
Ja,
hur ville man, eller ville ni ha kvar honom?
Ja, men då handlar det ju återigen om ekonomi. Och då behöver man prioritera utifrån det man har. Och de ekonomiska förutsättningarna som liksom gällde var inte rätt för oss i somras. Och samtidigt så ville Grasshoppers gärna ha kvar honom. Så att det blev liksom aldrig någon skarp diskussion om det.
Vad ville Nabbe själv, får man fråga då?
Jag tror nog att han ville vara i AIK, men det är ju också som alltid liksom, under specifika ekonomiska förutsättningar. Så är det ju alltid. Så att det är ju, och då ska vi leva upp till dem, och har inte vi riktigt möjlighet till det där och då, ja, då finns ju inte den möjligheten. Liksom. Så att, men känslomässigt så är min bedömning att han hade gärna stannat i AIK, definitivt.
Mm. Har du saknat honom på planen sen han lämnade? Om du tittar på det lag som vi istället har ställt fram, så att säga.
Han är en väldigt, väldigt effektiv spelare. En spelare som han gjorde ju flest poäng under våren åt oss. Det är ju ingen slump. Så att säga att man inte saknar en sån spelare, då ljuger man.
Mm. Mm. Vad händer med, hur ser det ut för honom? Jag antar att du följer honom i Grasshoppers.
Det går bra. Han spelar varenda vecka och nu har han gjort lite mål och sådär också. Så att det går så bra som det nog var planerat att det skulle göra. Och det är ju bra för oss också utifrån att vi visar att vi kan ta en spelare som en klubb är missnöjd med. Att de inte har fått fart på. Och så får vi fart på honom och så gynnar det dem. Och då öppnar ju det möjligheter för framtiden.
Det blir en win-win. Mm. Och sen kan vi få tillbaka honom nästa gång vi och han behöver en ny tändning.
Han var ju med i, eller brukar vara med i Ados livesändningar ju. De brukar ju sitta och
på
glabba.
Jul.
Ja, nu satt han på träningscykeln och sa att han söker ledigt i november om det blir aktuellt.
Okej.
Det är kul att en annan värvning som han har ju ändå gjort avtryck men ändå inte syns och hör så mycket, om man kan säga så. Men det är ju Budimir som, han stod ju ett par matcher i våras men liksom, och gjorde det. Han var ju, jag vet inte om han släppte in något mål överhuvudtaget. Det var väl någon kasse mot Sirius eller sådär. Men annars så kliver in. Och det kanske vittnar om den här styrkan i organisationen som vi pratat om. Att man kan byta ut och in lite för att det är så tryggt i organisationen. Men det var ju också en värvning som, om man pratar inför, skönt att ha två som kan tävla mot varandra. Förra året kanske var lite mer att Oscar är ju etta. Men när det gick lite knackigt så hade han kanske inte där pulsen eller flåsit nacken av Kenny. Med all respekt till honom. Men att hitta någon lite jämn, gammal, jämn bra som kan tävla på samma villkor. Och det, där känns det som att ni träffat helt rätt också.
Mm, absolut. Han har ju en väldigt så att säga, fin karaktär på det sättet att han är väldigt enkel att jobba med i vardagen. Han är väldigt driven och det gör att våran målvaktsgrupp totalt sett är väldigt bra och har en väldigt bra balans. Så det är vi nöjda.
Men alltså när man nämner Budimir, vi ska ju prata nya spelare, men samtidigt det är svårt att inte nämna Oskar Linnérs utveckling. Ja, det är ju inte. Typ ett år sedan den här matchen mot Braga där han får väldigt mycket skit. Han ställer sig samtidigt rakryggad upp och håller upp handen och säger att det var mitt fel. Kom ihåg det, Rasmus, vi bodde ju tillsammans på det hotellrummet där.
Satt och kollade på
jag minns fortfarande din blick vid slutsignalen. Ja, den var helt tom. Den var helt tom. Jag har aldrig sett en tom. Alltså, du var helt,
som nej, bara, det var fan inte roligt alltså.
Det var som en siluett av Rasmus. Ja. Så där bakom fanns ingenting.
Nej.
Men han, vilket år han har gjort sen dess, vilken utveckling han har, alltså vilket psyke han har. Nu är han ju tveklöst en allsvenskans bästa målvakt skulle jag säga. Men vad tänker du om hans resa, hans personliga utveckling?
Nej, men det är klart att det är häftigt och det är, Rickard ska ju ha väldigt mycket beröm för det, att han liksom har vågat stå där med Oscar och peka på honom även när det har känts liksom gungigt, för det är klart att det gör även internt. Det är inte bara så att det är liksom från läktaren man upplever saker, utan det är även internt. Men han har varit trofast och liksom känt att jo, men potentialen är så pass stor att får vi bara liksom ge det här tid och jag får riktig ordning på det här försvarsspelet, så kommer det att visa sig att Oscar är rätt spelare att ha i AIKs mål. Och det är all heder.
Mm. Är du förvånad eller är du, var det någonting du också tycker att du såg?
Det är ju så svårt att veta. Alltså det är lätt att säga så här, jo, men han har alla ingredienser och så här, för det är många som har det. Men sen så är det ju så mycket annat i samspel och timing och som ska stämma, så det är väldigt svårt att säga att jo, det visste jag. Jag kan bara konstatera att jag är väldigt, väldigt glad för Rickards inställning, framförallt till Oscar, för det kommer att betala sig för AIK.
Ja, för jag tänker liksom, det är lätt att knäcka en målvakt i det läget. Ta han, vad heter han? Karius, eller vad heter han? Liverpool-målvakten. Som, ja. Liksom, vad spelar han idag?
Turkiet, va?
Turkiet någonstans. Men liksom han ja, jag vet inte, kommer man att få se honom någon gång i de stora lagens
ja, får vi se.
Mål? Men Oscar känns ju som han har gjort den totala motsatsen, så att säga.
Mm. Absolut.
Imponerande.
Verkligen.
Så pass ung kille.
Verkligen.
Okej, Rasmus, ta oss vidare.
Vi går vidare. Och det är också en kille som känns väldigt så här, nyttig för truppen. Men det är Robert Lundström som tyvärr då skadar sig mot Göteborg, om jag minns rätt. Som började ju så jävla fint och verkligen flög fram på högkanten när Sundgren inte kunde göra det. Och värvades in lite som en ersättare, rak ersättare för Sundgren. Men som verkligen tar upp kamp på riktigt när väl Sundgren är kurant och aktuell för matchen. Men som... ja, så jävla osist. Där hade vi ju den perioden där det gick ju spelare sönder fan varje dag, kändes som.
Det var ju som en bizarr... Alltså. Helt sinnessjukt,
ja, helt sinnessjukt var det.
Och han, spelare efter spelare bara.
Ja. Ja, och han kom så jävla snabbt. Jag minns att jag var lite så här, ja, men en norrbagge in i Gnaget. Så här. Men fan var han liksom motbevisa mig i alla fall och liksom bara flög fram där och lirade sin livsboll, vad jag har sett liksom. Hur, ja... Vad kan man säga om Robert?
Resonemanget var, vi fick ju beskedet om Sundgren under hösten, vilket såklart var nedslående på alla sätt. Och då planerade vi ju för att vi skulle ha en ny wingback höger. Och det slutade med att det stod mellan två stycken, nu båda i AIK för övrigt, vilket är ganska roligt. Heradi Rashidi i Dalkurd eller Robert Lundström i Vålerengen. Det var de två som det liksom stod emellan till slut. Och då valde vi Robban utifrån hans erfarenhet. För att vi visste att han skulle stå där match efter match från början. Och Heradi har ju inte tävlat på den nivån förut. Och då visste vi inte riktigt om liksom Dalarna skulle komma. Och det var vi inte beredda att...
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Att chansa med i det läget. Därför vart det Robban. Som du säger, han fick ju en väldigt bra start. Kanske vår bästa spelare, ja, totalt sett i de omgångar som han hann med att spela. Han började ju bra, drar upp bollen i krysset mot Dalkurd i premiären, och det var ju liksom så här en start som AIK behövde, och det är klart att får man personifiera den, då kan man ju flyga vidare om man har liksom rätt mentalitet, och det har han. Så att jag ser fram emot att han kommer tillbaka.
Var är han någonstans i processen?
Han är på Sofiahemmet i processen egentligen, och det, man säger att det tar någonstans mellan 9 och 10 månader, och han opererades väl i juni, tror jag. Så att ja, någonstans i mars tror jag att vi kan förvänta oss att han är tillbaka på en fotbollsplan. Så det tar sin tid, de här grejerna.
Ja. En annan spelare som dog på en skada direkt var ju Stefan Silva.
Ja.
Efter årets mål.
Ja, men han drog väl en frispark på uppvärmd, var väl hans liksom så här, inte helt genomtänkt kanske. Och sen drar han upp den, ja, cyklar in den på allt inom typ 10 minuter. Och sen ut. Och sen dess har vi väl inte riktigt sett honom i det slaget som man kanske hoppades på. Inte heller fått riktigt chans när de andra har gjort det så jävla bra. Men han var ju också så här rolig att han liksom äntligen kom hem. Det känns som han har pratat lite senaste åren sen han slog igenom i Sirius, att snart kommer han bli gnagare på riktigt liksom. Men inför i år blev det sanning.
Nej, men det stämmer ju. Det är ju han och Milosevic som äger Rissne Torg. Och då passar det ju såklart bra att de spelar i AIK. Så att Stefan han har definitivt egenskaper för att spela i AIK. Just nu är hans situation att det är fler som har det och kanske har en lite bättre form än vad han har. Och då handlar det bara om att jobba hårt och ta sig tillbaka, och det gör han varenda dag. Så det är jag är inte ett dugg orolig för honom.
Du, det var kul att se din ansiktsreaktion när Rasmus beskrev hur han skadade sig där under de där bizarra 10 minuterna mot Göteborg. Vad tänkte du då? När det hände, så att säga.
Ja, vad tänker man? Det är ju saker och ting som man inte har upplevt förut. Det är ju väldigt så här, jaha, okej, okay, wow, liksom. Ska det vara så här? Och det var ju som ni beskriver, det var ju en period med väldigt mycket konstiga grejer som hände. Och då var ju det en av de här konstiga grejerna. Och det är klart att för varje spelare de bar av på den här båren, så kände man att liksom, var ska det här ta vägen? Liksom? Var ska det här sluta? För det var inte heller så att det fanns någon direkt koppling till något specifikt träningsupplägg där vi hade jobbat med liksom ärtpåsar på huvudet och så vart alla nackskadade, och så förstår man så att det här var nog inget bra. Liksom. Utan det här var ju mer så här, liksom, racing accidents där det händer i tävlingssammanhang, och det är ju jättesvårt att skydda sig mot. Liksom.
Det var som bizarr grej. Jag var ju jag var tvungen att gå på toaletten mitt under den här matchen, och inne på toaletten där på nationalarenan så mötte jag en man som kommer ut och är jätteglad, jättestolt, för det är Stefan Silvas pappa som säger att min son spelar idag. Och sen gör han det där målet, jag tänker på hans pappa. Och sen så åker han på den där skadan och bara kände att han var... Alltså vilken otrolig konstig dag det måste ha varit för honom.
Jag tänkte på en annan grej. 2013, som vi alla minns som ett väldigt extremt år på många sätt och vis. Med alla motgångar som ändå blev med att Råsunda som vi tvingas lämna. Det är fruktansvärda med Ivan. Ja, allt ifrån Majstorovic och bråk, alltså mycket sånt där, att det är liksom enade in i hösten tillsammans, och sen hittar vi kraft i det utan att dra några liksom närmare jämförelser med just de incidenterna, med det som har hänt i år och inför i år med Sundgren och så där. Känner ni att ni har hittat någon kraft ur det liksom?
alltså det går ju aldrig att hitta någon kraft i någons olycka.
Nej.
Så är det ju inte. Alltså det är ju så det är. Att man kan ju aldrig liksom hitta någon positiv energi i att det går dåligt för någon som man tycker om och som man vill ha med sig. Så att det möjligtvis kan skapa är ju någon slags känsla av att fan, jag ska bära dig också. Möjligtvis så att okej, du kan inte just nu. Men då får jag köra för dig också. Tills du kan igen. Liksom. Mm. Det är väl möjligtvis det då som man skulle kunna hämta lite kraft ur. Det som har hänt är ju att vi har fått effekt lite grann av kanske ett annat kaptenskap som Henok har burit in utifrån så att säga, hur Nisse var.
Hur skulle du beskriva det annorlunda kaptenskapet?
Nisse var ju en kapten som gjorde väldigt mycket med handling, att liksom visade så. Henok är nog mer en så att säga, social kapten på det sättet att han ordnar saker som är utanför fotbollen också.
Vad kan det vara som man ordnar?
Det kan vara allt ifrån ett litet kort samtal vid en frukost med en spelare till att han styr upp att de går och tittar på Champions League-matcher ihop på tv. Liksom. Eller så, tv-spelsturnering eller minigolf eller vad fan det nu än är. Det är ju inte liksom aktiviteten i sig som är det viktiga utan det är ju att de kommer ihop, att de gör andra saker och att de liksom får mäta sig själva i andra forum än bara på träningsplan. Så att det passar honom, det ligger honom liksom nära hans personlighet och då blir han också bra på det. Och det har vi fått en viss effekt av utifrån att vi inte har haft det så förut. För att när någonting förändras så kan man ju då antingen få effekt eller tappa effekt av det. Men det har vi fått effekt av, det är min absoluta.
Just det, så att han är mer en social ledare utanför själva fotbollsplanen också förutom...
Ja, precis. Det andra har han ju haft förut, att han är en väldigt intelligent fotbollsspelare och har liksom, räcker upp handen ofta och har synpunkter och sådär. Men det har han ju alltid gjort, så det är ingen skillnad. Men skillnaden är väl nu att han liksom har ett socialt ansvar som han inte har haft förut.
Ja, spännande att höra. Mm. Bilal Hussein, om jag säger Bilal Hussein, Rasmus, vad säger du då?
Det första som kommer upp i huvudet det är hur ni presenterar tillsammans med Tarik. Han kommer att se väl att det var... I tider liksom när det ska vara stora prestationer hit och dit så liksom AIK, ja det är klart det är skillnad på spelare och spelare men liksom han kliver upp i A-laget för att han är mogen för och det man har sett i träningsmatcher och träning är att det är en talang utöver det vanliga liksom. Och,
berätta, för jag har inte sett honom så mycket. Jag har förstått att han är en jättestor talang, jag stann lite grann, ser jättebra ut, men kan du förklara för mig?
Du och jag, eller vi här, har ju pratat mycket om hur Quaison var när man... Så honom att det var som att se Gud dansa med en boll liksom. Lite så fick jag med Bilal första gången, att det är sånt enormt jävla intellekt i den. Och nu är jag inte någon fotbollsexpert.
Intellekt så. Eller Gud? Hur ska du ha det? Du pratar om lite olika saker.
Okej, okay. Ja, men då är det en Gud. Det är en ny Gud.
En ny Gud. Ja. Det som var med Quaison var att han rörde sig som en balettdansör, med bollen liksom. Ja, han flöt fram. En Gud. Ja. Okej, okay, en Gud. Och Bilal Hussein är också...
Ja, men kanske inte på samma... De har ju absolut inte samma speltid, så det är någonting
han är,
som...
Han har något. Ner. Han är Jesus.
Han är Jesus.
Ja. Nej, men kan du förklara nej, det istället? Kanske bättre om Björn.
Man kan inte förklara. Det är någonting. Han har någonting. Det är det jag försöker komma till.
Okej. Okay. Är det Gud, Björn?
Nej, det är Gud. Vi ska nog kanske inte ha den måttstocken när vi bedömer Bilal. Han har definitivt egenskaper för att spela fotboll i Allsvenskan i AIK.
Det var en annan. Det var lite lägre värdering.
Ja, fast det är ju stort sett Gud.
Men om du skulle jämföra, Rasmus jämför honom med Quaison till exempel.
Ja, men det är klart att det finns en liknande bakgrund, hela liksom Husby-grejen och att han kommer från ungdomsverksamheten och är en offensivt balanserad spelare som är bra med bollen. Så det är klart att det finns liksom många likheter på så sätt. Vilket är kul, definitivt. Sen så är det väl så, det finns ju lite skillnader också såklart i deras spel, så han har ju inte alls utvecklat kanske den fysiken än som Robin hade när han slår igenom i A-truppen, så att det finns lite kvar att jobba med, men vi har en stor tro på honom för framtiden och just nu så spelar han 90 minuter i veckan med Vasalund och gör det jättebra, vilket är nästa steg för honom så att säga. Så vi har en tydlig plan för honom och jag tror att han kommer att konkurrera på allvar 2019.
Okej, vad spännande. Är han, om du skulle ranka honom som av alla dessa löften du har sett, sen kan jag förstå att spelare med åren så händer det väldigt mycket med de här unga spelare, men vad ser du, hur rankar du honom av det du har sett nu?
Ja, likvärdig ålder liksom, så skulle jag nog säga att Quaison-jämförelsen är ganska rimlig och bra. Jag tycker att han har lika mycket potential som han hade då. Sen ska vi se till att göra något av det.
Som en full streamad borta match som 2-1 ifrån Kärnströmmen måste match. Jag är Robin Quaison mot United. Jag är en djupledsboll till C.H. Jagnet. Jag är som Nabe Bahouis fiskrecept. Som en straff på Marcus Jonsson. Jag är 100%. Sen har det tillkommit lite spelare under säsongen. Panos är ju en, men Sebastian Larsson kanske är ett mer spännande att prata om.
Ja, det är en VM-spelare vi plockar hem liksom. Och som han har, vi pratade om det innan, liksom, hans betydelse nu i matchen mot Häcken. Det är ju en fantastisk fotbollsspelare på så många sätt, att han liksom kommer in med en egenskap som vi kanske har saknat lite i det här, att alltid hugga på varandra. Om det skulle vara så att nu har det inte varit så än, och jag ser ingen anledning till att det skulle bli så, men om vi skulle börja hacka i spelet eller inte ta de här extra metrarna för varandra, då kommer Sebbe vara där och skrika han i örat liksom.
Jag älskar de två första glidtacklingarna han gör i första matchen efter VM.
Och då har han precis pratat om att han måste anpassa sig lite, och så kommer den där, yes. Men ja, det...
Två perfekta tycker jag i och för sig.
Ja.
Vad tycker du? Mm. Han fick gult på hem.
Ja, det var konstigt.
Du tycker också det?
Ja.
Ja.
Verkligen, och nu har han stompat två. Jag hoppas han lugnar ner sig lite. Det. Fast det kanske hämmar hans spel lite, så att, jag vet inte. Men oavsett, skitroligt att se Seb i Gnaget.
Mm. Vad säger du, Björn?
Ja, absolut. Det är klart att det är en ynnest att få liksom rekrytera den typen av spelare som man vet kan tillföra någonting från dag ett, och som kommer att höja andra spelare och höja värdet på andra spelare och allt sånt. Om vi pratar om en sån som Bilal, så är det klart att han förhoppningsvis kommer att ha en jättenytta av att Sebastian Larsson är i AIK, och då blir det bra för AIK. Så det är sånt man måste räkna in i värderingen av helheten liksom. Så att för mig är Sebastian Larsson en symbolvärvning förstås, men också väldigt mycket verkningsgrad varenda dag på Karlberg.
Mm. Verkligen.
Sen är det två spelare som jag tycker...
Ja, de kanske sticker ut mest trots de här namnkunniga...
Namnkunniga spelarna. Ja. Och det är ju två spelare som kommer från långt ner i systemen. Varav Robin Jansson kanske är...
Ja.
Var han nere och nosade Division 4 för inte så länge sedan.
Det var Bengtsfors spelare, men...
Och jobbade parallellt i någon fabrik. Går in och ersätter Nisse Johansson i en trebackslinje.
Ja, följden blev ju egentligen att vi Jesper Nyholm bryter benet. Vi blir underbalanserade på innebackar, helt klart så. Och utifrån att Milosevic egentligen karaktär och personlighetsdrag var det som ersatte Nisse, men inte hans fotbollsegenskaper, så sökte vi ganska tydligt en vänsterfotad inneback. Vi hade ju också konstaterat att Joel Ekstrand kommer inte att spela speciellt mycket under våren, om någonting överhuvudtaget. Så då blev det en ganska sådär akut situation. Sen är det så att när en spelare blir skadad, så... Det är inte så att man AIK får en massa pengar helt plötsligt, utan det är ju sjuk liksom ersättning från Försäkringskassan som AIK egentligen spar varje månad på spelarens lön, men det är ju inga miljoner, det kan vi inte påstå. Och med det sagt så hamnar man ju inte så där jättehögt i liksom lådsystemet när man ska leta efter spelare i Sverige. Eller utomlands för den delen. Men vi ville ju ha en spelare som var väldigt snabb att anpassa. Och det är klart att tar du en spelare från ett annat land, då har du den bryggan som du liksom ska se till att den fixar. Så att vi gick på det liksom ganska lokala spåret, om man får säga att Sverige är ett lokalt spår. Men i det här fallet så blev det så. Och då hade vi ett litet överskott på innermittfältare, och då frigjorde vi lite utrymme med att vi lånade ut Robert Taylor. Och det tillsammans med Jesper Nyholm gav oss möjligheter att köpa en spelare helt enkelt, och det blev Robin Jansson.
Mm. Det är ju en dagsläget, det är ju en busterhistoria, Robin Jansson, hans resa. Vad tänker du om det?
Nej, det är helt klart så. Sen är det nog så att Robin Jansson har alltid varit en väldigt bra fotbollsspelare. Jag vet att jag ringde till Sonny Karlsson i Häcken För att ta lite referenser, han var ju junior i Häcken och sådär, varför blev det inget liksom? Varför blev han ingenting hos er? Och det handlade ju väldigt mycket om mognad liksom. Det var inte så att han var dålig i fotboll, utan det var ju mer andra saker som inte liksom hade fallit på plats. Jag tror inte riktigt att han hade bestämt sig för att offra det man behöver göra för att bli elitfotbollsspelare. Däremot hade han egenskaperna för att bli det. Så att det var först i Oddevold nu på sista året som han var beredd att göra det som krävdes, och då nådde han sin fulla potential, och då är han så bra som vi kan se hos oss.
Och det är du och Ackerman som har scoutat honom, eller hur har det gått till när ni liksom hittade
Jo,
Robin
men alltså,
Jansson?
Vi följer ju det svenska seriesystemet varenda vecka. Så är
hur långt ner följer ni liksom det svenska seriesystemet?
Ja, division 2 har ju aldrig egentligen varit någon sån här serie som jag har följt tidigare, men eftersom Vasalund är i division 2 idag och vi har Neborsa som tränare där, så fångar vi även upp division 2. Men jag skulle säga att det är från division 1 och uppåt som vi har stenkoll.
Ja. Och hur gick det till när ni hittar Robin Jansson?
Ja, men det är ju en mängd så att säga händelser som gör att vi landar där till slut. Det är ju sällan så att man är och ser en match och så säger man så här, han ska vi ta. Det är ju inte så, utan det blir mer att han är tillräckligt bra den dagen som det blir aktuellt och jag kan spela i den här priskategorin liksom. Så att han var ett namn på en lista den dagen som det blev aktuellt.
Och hur många namn finns på den listan?
I liksom division 1-kategori. Vi hade ju två spelare som provspelade egentligen. Linus Malmborg som är i Vasalund idag tränade ju med oss under en period. Och sen även Daniel Jansson som var från BK Forward som spelade en stund mot Helsingborg. Så att i den kategorin så säger att det finns 3-5 spelare då.
Mm. Mm. På tal om division 2 och Vasalund så kan vi idag läsa, eller igår var det att Moussa Traoré provtränade med Gnaget, och idag målvakten som jag tyvärr glömt namnet på nu, men
Filip
var han, Moussa framförallt, han har man hört mycket om. Jag såg att när hon var verkligen att det här är nästa Ofori. Jag har precis dragit gudparalleller här, så det kan, nu är vi väldigt högt upp på skala, men är det ny Ofori? Nu kanske man ska ge någon liksom, något
ingen
tips till några andra.
Här,
ingen press och inget tips till andra lag här att hugga honom. Men.
Nej, precis. Nej, men alltså, anledningen till att vi har ett samarbete med Vasalund, det är ju för att vi ska kunna liksom både placera spelare där, men också via deras verksamhet låta spelare ha en dröm som är lite närmare än liksom spel ut i Europa. Och lokalt i Solna kan man flytta, och då kan man flytta ganska långt trots allt i hierarkin. Och de har ju en kvot med liksom afrikanska spelare som kommer från Guinea, där han är en utav dem. Och han har ju utvecklats kanske mest utav de spelarna som de har haft där under året. Väldigt, väldigt bolltrygg spelare, väldigt placeringssäker spelare. Han är ju väldigt, väldigt liten. Det är en av de minsta spelarna jag har sett någon. Så att det ser ut ungefär som om våra materialare Håkan Sjöberg och Stefanelli skulle få barn ihop, tror jag, ungefär, att det ska bli samma längd.
Det vill jag se något.
Så att det ligger ju utmaningar i det, såklart, men det finns ju också såklart potential i det. Så att oerhört skicklig spelare, och nu får han möjlighet att träna med oss. Han har gjort det bra under den här perioden, inget snack om det. Sen får vi se vad det leder till när liksom säsongen är slut.
Mm. Mm. En annan spelare som man bara måste stanna upp en stund och försöka förstå hur det gick till är ju Rashidi. Alltså, det är ju också en sån spelare som ni hittar längst ner i frysboxen i ett bottenlag i Allsvenskan, som inte ens spelar i Dalkurd. Vad var det ni såg i Rashidi som inte utnyttjades i Dalkurd?
Alltså, den historien tror jag att är ganska enkel. Han spelade ju helt ordinarie i Dalkurd i Superettan. Spelade upp dem i Allsvenskan. Sen byter Dalkurd tränare, och den tränaren värvar en spelare som jag då bedömer som någon slags favoritspelare åt tränaren på den positionen. Vilket gjorde att han ta ett steg åt sidan. Och som jag sa, vi hade ju redan gjort våran bedömning av honom. Vi valde mellan honom och Robin Lundström. Och när det då blev läge för oss att fylla på med att han skulle vara en av tre wingbacks istället för en av en, ja, då hade han rätt egenskaper, tyckte vi.
Och vad är det för egenskaper?
Nej, det är ju fart. Väldigt mycket fart, bollskicklighet och defensiv instinkt.
Ja, det defensiva är ju inte det jag tänker på när jag har sett honom, utan snarare det offensiva och hans bländande teknik med bollen. Det är, han bjuder ju på många nummer, förutom ett rätt så viktigt mål som han drog till med i sin premiär. Mm. Vad säger du om det målet?
Ja, det kom ju lite från ingenstans. Det kändes verkligen som vi skulle gå på en pump där uppe. Och så lite individuell kvalitet och så har vi 3 poäng. Ja. På
själv säger han väl typ att han bara drog till den och hoppades på att den skulle gå på mål. För att han har sagt så.
Avsluta anfallet så man inte får någon
kontring. Men det är hyfsat bra vänsterfot. Ja, skruvar in sig ganska perfekt där i.
Och så högerdojad på den. Så han fattar inte själv vad han drog till med.
Nej.
Nej, men på det där, jag har ju sett några så här riktigt, eftersom han är så jävla snabb så har han ju mycket att, står han inte helt rätt så hinner han ändå upp sin motståndare på den kanten. Att han har det tänket också. Att shit, nu gick jag bort mig lite men det går så jävla fort. Jag kan kompensera med min snabbhet. Liksom. Så länge han gör det på rätt sätt så får han gärna stå lite fel och då utnyttja sin kvalitet framåt. För där har han ju kommit förbi egentligen varje gång känns det som. Kanske halka lite ibland men det såg vi ju mot Umba. Det var inte helt hundra i Göteborg när han snurrade förbi där. Liksom. Så att det nej, jävligt roligt. Och så just stockholmare också. Liksom. Så det där väldigt kul och också vad man har stått en himla kul kille som har kommit rakt in i laget liksom utan konstigheter så att aj, svinkul alltså.
Ja, men hela liksom fönstret blev ju svinkul om man får använda ditt uttryck för att det har ju varit om man jämför med året innan var det ju inte alls svinkul. Då var det ju en del gnäll så där. Vad heter han, Kirpich och vad är det för scoutingverksamhet egentligen och så. Det här året så har det ju fallit ut på ett helt annat sätt. Och ni brukar ju säga att ni är medvetna om att alla värvningar faller sällan 100%. Det går liksom inte. Det är inte ens önskvärt enligt Ackerman eftersom då har man inte spänt bågen ordentligt. Ja, det behöver man göra. Man måste misslyckas med något annars har man inte riktigt vågat. Men träffbilden i det här fönstret har ju varit god.
Ja. Det är helt korrekt. Så det är bara att glädjas. Jag vet vad som väntar.
Vilka faktorer går det att koppla ihop här? Hur förklarar du det här?
Dels är det ju en tydlighet i spelet som gör att det blir enklare att värdera de egenskaper vi vill ta in. Vi har just nu en lagsammansättning med en kemi i gruppen som är väldigt enkel att rekrytera in till. Vi har ett resultat i ryggen som gör att folk får en väldigt tydlig rollacceptans. Så det är saker och ting som på något sätt spelar tillsammans och ger den situationen.
Ja, för det är så det känns lite grann utifrån att här har Rickard Norling och tränarstaben då skapat en organisation, ett spelsätt som innebär att det går att plocka in och ut spelare ur det här och det förstör inte så, utan det är som att det är ett spelande, inte ett självspelande piano, men det är liksom en fungerande maskin som då du och Ackerman måste hitta såklart rätt spelare att sätta in här. Hur mycket av det ser du som förklaringen?
Nej, men det är väldigt stor del av förklaringen, det vill säga tydligheten i det. Och då blir underlaget mycket enklare att liksom besluta i. Mm. Så att det är mycket, mycket Rickards förtjänst i hur han har organiserat det. Och sen hur då övriga tränarstaben som jag upplever också har utvecklats väldigt mycket på den här resan. Hur de tar hand om det i vardagen. För de leder ju väldigt mycket i vardagen.
Liksom. Just det.
Där var det väl inför, om jag minns rätt nu, att vi gick ut, det blev en större ledarstab med kasta in Lukas Arndt bland annat som vidanalytiker. Liksom, ser du det också som en stor anledning till att vi har liksom kompetens på fler positioner och liksom kan
definitivt
strö ut arbetet?
Definitivt. Jag är ju en stolt förespråkare av stora staber så länge folk har någon verkningsgrad förstås. Mm. Men när man då summerar efter 20 omgångar så har vi i alla fall hittat rätt verkningsgrad för allsvenskan på den staben som vi har. Så att jag är jättestolt över den staben som vi har. De totalt sett helt fantastiska.
Ja. En sak som man kanske ska nämna då när man pratar om det här fönstret är ju kanske budgeten som ju måste ha sett helt annorlunda ut jämfört med tidigare år. Har du någonsin haft en sån stor spenderarbudget att använda som sportchef? som nej, inför den här säsongen.
Nej, så är det ju. Vi går nog mot ett jävligt kraftigt minus i år. Så är det ju. Och då får man ju ta det i sin beaktning. Liksom. Men samtidigt så är det ju inte så att vi har fått pengarna som vi gör av med från någon annanstans än oss själva. Så att vi har ju någonstans dragit in pengarna, utvecklat spelare, sålt spelare, dragit in pengar. Och sen att vi väljer att göra av med dem på kanske lite kortare sikt än vad man skulle kunna göra. Men då får man också kanske en större sportsligt utfall och förhoppningsvis så vinner vi och då kan vi bygga vidare därifrån. Så att, det är klart att det är delvis en liten chansning, så är det definitivt. Men,
enligt om man tittar på siffrorna som släpptes och kvartalsrapporter och den ekonomiska rapporteringen så är det budgeterat minus 30 miljoner ungefär kan man säga.
Precis.
Det är nästan så att man då behöver man vinna guld. Man kan inte göra en sån satsning år efter år.
Nej, vinna guld vet jag inte om det ger en enda krona förutom möjligtvis att vi säljer lite halsdukar mer. Men det är ju inte så att vi liksom ramlar pengar i huvudet på de som vinner. Utan det är nog snarare så att man har möjlighet att sälja spelare från ett lag som har vunnit och att det i sin tur, eller att man då skulle klara av att lyckas i Champions League-kval.
Man får ju en biljett i alla fall till att försöka.
Det får man, definitivt. Men själva vinsten i sig genererar kanske snarare fler bonusar till spelare och ledare än vad det ger pengar in till AIK.
Ja, just det. Stunderskott från halva plan. Jag är Kennedys dubbelvolt. Jag är Niklas Karlssons punktmarkering.
Jag är Martin Mutumbas statuering. Jag älskar mitt lag. Men om vi ska gå in lite på det då, på hösten nu som vi för att komma till den där biljetten då, till pengarna. Och...
Kan man ställa bara innan du gör det? Ja. Finns det någonting i ert sätt att rekrytera och jobba med scouting och rekrytering som har varit annorlunda? Som en delvis kan förklara? Eller har ni jobbat på samma sätt hela tiden som ni gjorde tidigare?
Ja, jag tycker att vi har gjort det. Det som alltid sker, det är ju att vi brukar prata om vilka jävla lådor man tittar i och sådär. Och det är väl det som är möjligtvis då skillnaden. Att spelare som Tarik Elyounoussi och Sebastian Larsson och liksom den typen av spelare har vi nog inte liksom intresserat oss för tidigare. För att vi har inte liksom varit på den ekonomiska nivån.
Den har varit lite den dyraste lådan. Kanske inte den allra dyraste. Men
nej, men för oss så är det så. I våran möbel så är det nog den finaste lådan. Så att ur det perspektivet så har det ju varit kul att få dyka ner där också.
Vi glänsade väl lite på den lådan när vi tog in Celso Borges till exempel. Han kom väl också från Norge då?
Det stämmer.
För han var också i dyraste, eller var låg han, i vilken låda var han?
Ja, jo, han var i...
Samma då. Guldlåda.
Inte, vad heter den här på badhuset?
Kvarglömt.
Inte den.
Vem har hittat där? Det var Kirpic kanske som fanns.
Kirpic och Stipe.
Rasmus, du ville gå vidare.
Ja, nej men jag ska göra det nu. Men ja, hösten som vi faktiskt är inne i nu och liksom kliver in med, vi pratade om lite i början att det har varit ett par lite enklare fighter på pappret då som vi har städat av och gått rent under sommar och sen sommar nu in i höst. Men nu kommer det ju tuffare matcher. Börjar med Peking direkt efter landslagsuppehållet nu och sen den här otroligt viktiga matchen mot Hammarby den 23 september. Hur går liksom, som AIK först och främst då kanske, men hur ställer du liksom inför det, vad som komma skall?
Nej, men först och främst får man liksom konstatera att det är jävligt häftigt att vi har försatt oss i den här situationen. Det är väl det som är liksom framgången så långt. Sen vad den är värd, det beror ju på vad vi gör av det liksom. Sen ska jag inte på något sätt slå liksom av på ambitionen med det jag ska säga, men jag tror inte heller att de här matcherna kommer att vara helt avgörande. Jag tror fortfarande att det är lite tidigt om jag ska vara sån. Nu är det blir ju såklart head to head mot dem som ligger tvåa och trea och det är klart att det blir ju en på något sätt prestigekamp utifrån vilka som är bäst just nu, definitivt. Men i slutändan så tror jag att allsvenskan avgörs de tre sista omgångarna.
Du tror det? Ja. Hur många poäng tror du krävs för att ta guldet i år?
Ja, jag brukar ju räkna på 65. Mm. Men det kan nog vara någon till i år, vad det verkar. Det är ju vissa lag som är inte så starka, och det betyder ju att andra lag blir mer, får fler poäng, och då kan det där sträcka lite på sig, att lagen i botten tar färre och lagen i toppen behöver ta fler.
Jag satt och laborerade med att man kanske behöver över 70 poäng för att vinna i år.
Wow.
72.
Okej.
Okay. Tänkte jag att AIK skulle kunna... Ja, just det. Du är född 1972. Det skulle vara fint om AIK kunde kröna den här säsongen med att vinna ligan på 72 poäng.
Mm.
Nej, men min bror är ju väldigt sådär inne i någon slags statistisk... jag vet inte, någon slags psykos. Håller bara på med siffror. Håller bara på
med räkna ner. Det är för att han är i hockeystyrelsen. Han måste ju hålla koll på balansen.
Ja, kanske det. Och vår pappa var statistiker. Det kanske går i någon slags... nedstigande led, men han håller på att laborera sådär med att nu är det 10 vinster kvar till guld, typ. Jag vet inte riktigt hur han...
Om det är 10 matcher kvar, så att...
Är det 10 matcher kvar? Nej, men det här var förut, det här var för länge sedan. Ja, okay. Nej, men han har någon idé om hur många vinster vi måste ta.
Ja, 19, tror jag.
Okej. Okay. Totalt menar du över en säsong?
Precis.
Mm. Men du tycker att jag är lite optimistisk när jag säger 72 poäng?
Ja, alltså, det är ju härligt. Om det blir så.
Ja.
Jag blir glad för din skull också.
Ja.
Också.
Jag skulle gärna vilja att vi avgjorde ligan tidigt i år.
Mm.
Faktiskt. Eller att vi gjorde det tidigt i år, att vi gör det tidigt, helt enkelt.
Mm.
Också för att det skulle vara skönt att få fira det på hemmaplan.
Ja,
verkligen.
Och inte på Guldfågeln Arena.
Nej.
I Kalmar. Förlåt, nu sabbar jag din idé.
Nej, men du är inne på exakt det vi pratar om nu, hösten. Det är lite det jag ville liksom avrunda det här härliga samtalet med, att vi går in mot lite både mörkare tider rent vädermässigt, men också roligare tider, för fotbollen går in i ett avgörande skede. Men vad blir nu liksom så här, pratat om det här, ta dag för dag, träning för träning och liksom...
Absolut, alltså vi kan ju sitta här och liksom drömma och på något sätt kossera kring det, vilket är härligt. Men i vardagen när vi äter frukost imorgon på Karlberg, så är det bara en del av förberedelsen inför nästa match. Och det är klart att det kommer att finnas stunder då man rycks med mer eller mindre, och det kommer att finnas de som har som jobb att se till att man rycks med och starta liksom den här klassiska bobokrull-situationen.
Vad är det för en situation?
Hetsar.
Ja, den där gamla hetsjakten. Ja. Det är så här gammal klassisk...
Precis.
Det var Pippi Rull som gjorde...
Vadim Jevtusjenko och Luke Cassidy.
Just det. De gjorde det klassiska kvällstidningsspråket, att man ringer upp typ Rasmus och säger: Björn, jag pratar med Björn, han säger att du är jättedålig poddare. Så säger du så här: va? Ska han säga som är sportchef? Och så ringer jag upp och säger: vet du vad Rasmus sa nu om dig? Ja, just det. Det är en sån klassisk kvällstidningsspråk.
Mm. Och det kommer ju och det har man ju försökt, och liksom Hammarby-spelarna ska säga något om oss och vi ska säga något om dem och sådär. Jag tror att vi är ganska på våran vakt och kan läsa av de där signalerna, vad det där handlar om egentligen. Så att vi ska fortsätta göra det som ger oss energi under hösten, och inte lägga energi på sånt som tar energi från oss, men som också ger energi till andra, för att det gör det ju.
Just det. Hur pass medvetna är ni och jobbar med det? Det är ju någon slags medieanalys egentligen, att inte låta sig dras in i det för att det sen får följdverkningar på rent konkret.
Vi pratar om det. Det är ungefär det vi hanterar. Alltså vi pratar om det på det här sättet i både spelargruppen och i ledargruppen, och liksom att vi ska vara medvetna om vilka signaler vi skickar och så. Och samtidigt vill vi inte heller sticka huvudet i sanden som att vi är helt omedvetna om vad vi befinner oss i för situation, för det är vi ju inte.
Mm.
Det är klart att spelarna tittar också i tabellen, så är det, men vi måste inte prata om det så jävla mycket. Det ger ingen energi liksom. Utan det handlar om det vi gör.
Mm. Det har varit nästan det roligaste, tycker jag, att se när Hammarby... De var så otroligt jobbiga. För oss som supportrar har det varit otroligt jobbigt i somras när Hammarby ett tag var serieledare och de bytte namn i sina sociala konton, du vet, till serieledaren, bla bla bla. Och sen rasar de ner under oss, och så är de ju väldigt griniga, och det är väldigt roligt. Jag njuter varje dag av det.
Byter de tillbaka då till serie 2?
Ja, det är en bra fråga.
Rent regelmässigt borde de göra det. Vi får inte komma med det. Nej, men de spelar i alla fall rolig fotboll, så det är ju någonting.
Ja, de spelar rolig fotboll, ja. Det är bra. Det är väl Bayern. Spelar rolig fotboll och förlora. Men jag tänkte på det, Hamad försökte ju också säga det, att men AIK kommer att gå in i en dipp. Då var min första tanke att vi hade redan haft vår dipp, men vi vann ändå. Nu är det hösten och då kommer vi inte att dippa någon mer. Vad tänker du om det?
Det är klart att det är inte så svårt att göra ett sånt påstående, för att vem på något sätt kommer att hylla eller dissa utifrån hur det blir. Det är ett väldigt enkelt påstående att göra, och det ligger inte speciellt, tror jag, mycket tankeverksamhet bakom det, utan det är möjligtvis ett sätt att på något sätt försöka sätta någon slags press. Men det
är svårt att göra det på ett lag som alltid har press på sig.
Ja, precis. Det är väldigt svårt att utifrån, tror jag, sätta högre press än vad vi har på oss själva. Ja. Tiden kan folk lägga på annat. Ja.
Vilka av de här lagen som ligger bakom AIK i nuläget är du mest rädd för? Jag skulle säga Malmö. Jag är inte rädd för Hammarby. Men vad säger du?
Nej, man får väl alltid titta på vilken form lagen har. Det vill säga. Och då är ju Malmö och AIK är ju de lagen som har bäst form i allsvenskan. Så är det. Och, ja, står det sig, så kanske det där avgörs till slut.
Mm. Med 3 omgångar kvar.
Mm.
Kan vi ha 72 poäng då?
Ja, och vad blir det?
Vi har 48 nu. Nej, vi skiter i att räkna. Jag känner också att man vill liksom inte så här bli för kaxig. Då blir det som Hammarby inför derbyt mot Djurgården.
Ja, absolut.
Börjar man hålla på att bli för kaxig nu så får man äta upp det själv sen. Det är bättre att vara som Rickard Norling är nu.
Verkligen.
Att liksom inte njuta av någonting som har gått bra eller låta det segla iväg, utan bara hålla garden uppe.
Rickard är ju extremt bra på att liksom glömma det som precis har varit. Det är väl därför det kanske är en av hans så att säga, möjligheter att vara så skarp i nuet. För att han har inte så mycket historia i huvudet.
Mm. Hur är du då? Är du likadan eller?
Nej, men jag har inte samma roll på det sättet, så jag behöver inte vara lika där och då, utan jag kan vara mer överblickande, och det tror jag är en av våra framgångsfaktorer, att vi har olika egenskaper i de här rollerna, vilket gör att vi kan både vara långsiktiga och kortsiktiga samtidigt, för det är det du behöver vara i en verksamhet. Vi har inte råd att liksom bara stå på ett ben, utan vi måste stå på fler, och ibland trycker man hårdare på en fot än på den andra, och så liksom jobbar man sig framåt på det sättet som klubb. Men Rickard är ett föredöme i den här processen just nu.
Mm. Vi pratar om lite spelare, det bara slår mig att det är svårt att inte det här året nämna Kristoffer Olsson ändå, som jag tycker har varit. Vi pratade om gudar tidigare, han är ändå uppe och dansar bland molnen, tycker jag. Jag kanske har sett, men han är bland de bästa jag någonsin har sett, tror jag.
Ja, jag tror oavsett hur den här allsvenskan slutar så kommer vi nog om sådana här 2-3 år prata om det här året och de här spelarna som var i truppen. Och det är ju så pass stor omsättning på spelare idag, så att det här är ändå en upplaga av AIK som man kommer att minnas som väldigt välbalanserad, och fan, vi hade alla egenskaper och sådär. Sen som sagt, hur resultatet blir till slut, det får vi se, men jag ser det som en liksom, även det kanske som en historiskt väldigt, väldigt stark period.
Ja. Och vad säger du om Kristoffer Olsson? Jag tycker det är som att se en naturkraft på planen. Ja. Eller det bara flyter fram. Det är knappt som att han nuddar gräset med bollen, känns som.
Nej, det är riktigt. Han har ju en fallenhet som är väldigt, väldigt vacker att titta på. Han rör ju sig väldigt fritt, och han är ju fantastisk på att driva bollen och riktningsändra och göra liksom saker och ting som kanske som är väldigt svåra att försvara sig mot. Han är väldigt, väldigt bra på, vilket gör honom till ett starkt hot. Och sen har han ju en ganska så här oförarglig uppsyn, vilket är nästan lite så här pojkaktig, vilket gör att det blir en arrogans i det som jag tror funkar väldigt, väldigt bra i AIK.
Just det. Var det så bra som han är nu? Var det du såg när du värvade honom, eller är han bättre än det du såg potentialen till att bli?
Han är bättre just nu, det tycker jag. Han såg honom i Midtjylland framförallt, och där hade han en mer tillbaka skjuten roll, ungefär så som han hade när han kom till AIK. De spelade då med 2 centrala som han liksom gick kanske off ibland och satt ibland så där. Men nu har han ju mer rörlig roll. Vi spelar ju mer dynamiskt kanske, och det passar ju honom väldigt, väldigt bra. Så att systemet har också gjort att han får fram mer potential än vad vi trodde att han hade.
Han har ju inte heller sålts, vilket var vad många befarade nu i sommar. Hur viktigt har det varit, och hur har ni resonerat där?
Det var ju en möjlighet att han skulle säljas, och då försökte vi balansera upp truppen, och det är därför en sån spelare som Pannans kom in, så att vi skulle kunna liksom få en stabilitet om det, så att Kristoffer försvinner. Man kan flytta ner Tarek och spela liksom Stefanelli längst fram, eller man kan göra på olika sätt, men det var i alla fall en del av scenariot, att det skulle kunna bli ett sent bud på Kristoffer som liksom ingen kan tacka nej till. Och då hade vi en plan för det. Nu är Kristoffer kvar och då är vi fantastiskt glada för det.
Mm. Hur nära var det att den där situationen uppstod?
Inte speciellt nära, för Kristoffer själv har varit väldigt tydlig med att han vill vara kvar.
Mm. Ja, just det. Mm. Men det hade ändå kunnat komma ett bud som varken han eller ni hade kunnat stå emot.
Så kan det ju bli i slutändan. Men det har kommit bra bud, men inte som gör att det är omöjligt att tacka nej till.
Mm, det har ryktats om 30-40 miljoner från ryska klubbar. Kan det stämma?
Det kan vara ryktet.
Det kan vara ryktet. Okej. Det var... ja, du är skicklig. Inte ens det kan vara så, utan det kan vara ryktet. Ja. Noterade du det? Alltså.
Ja.
Du, vi möter ju Norrköping borta nu nästa omgång, nästa söndag. Därefter väntar Hammarby på Nationalarenan i ett kanske det mest glödheta derbyt som vi har skådat.
Det känns som att man säger så varje höst, men det är faktiskt så.
Ja, närmare måste, 50 000. Ja. Det är, du sa att det är ju snart i princip slutsålt.
Ja, vi går mot det i alla fall, och där får man väl ge extra cred till organisationen i AIK också. Det är inte bara laget som spelar en säsong, utan det är ju alla ifrån liksom marknad till biljettsälj till sociala medier och allt vad vi gör för någonting. Och där känns det också som vi liksom tar tydliga steg. Vi närmar oss liksom en nivå där vi inte har varit förut. Vi har slutat sörja över Råsunda och liksom, ja, gör Friends till vårt. Och på alla sätt. Där tycker jag också liksom att det arbetet som organisationen gör greppar tag i supporterna, som jag ibland kan känna har varit kanske lite så här trötta i det här arbetet att göra Friends till AIKs, för att man inte riktigt har velat och man känner sig inte riktigt hemma och bekväm. Så där. Men då får man ju bestämma sig om man ska gå runt och sura eller om man ska ta tag i det. Och det tycker jag, där organisationen varit ett föredöme, och nu upplever jag verkligen att supportrar och medlemmar och publiken greppar tag i det också, vilket gör att ja, då händer det grejer.
Mm.
Det var ju kul, vi har lyft några gånger nu, men Ados livesändning med Nabbe i måndags.
Berätta om den så att alla,
så alla vet. Ja. Ado har ju sin kvällsrutin att kolla tv, och då vill han ofta prata med Nabbe, och så blir det någon sorts kooperation av att de sänder live tillsammans och pratar. Eller mest Ado som pratar, och sen Nabbe bara flika in grejer. Men då sa Nabbe bara, fan, ni måste öppna etage 3 på derbyt, och alla som satt och kollade bara, det är öppet, det kommer bli fullt, 50 000. Då frågade Nabbe Ado, kan du spela inför 50 000? Och han bara, på gul, och sen garvar han bara liksom, så att det blir... Ja,
det, vad betyder det här, Rasmus?
Nej, men jag bara tyckte det var så jävla härligt.
Okej, det var härligt. Okej, Björn, tippa. Nej, tippa, det är Björn. Det var Björn, gamla Björn. Min gamla pares Björn,
ja.
Enjebo, som flyttade till Örebro. Han brukar hålla på att tippa så här.
Okej. Okay. Hur gick det då?
Ja, jag kommer minst
inte.
Han flyttade till Örebro. Vill du tippa, Rasmus? Är du
Bayern tippa, eller ja? Peking?
Jag tänkte börja med Norrköping.
Ja, men vi vinner den med 2-0.
Okej. Grundat på...
Att vi är bättre än dem.
Ja, okej, bra. Björn Westerholm, vad tror du om den matchen?
Oj, ja. Det blir en match som tror jag i mångt och mycket kommer påminna ganska mycket om Sundsvallsmatchen borta. Och då blir alla så här,
då blir man nervös.
Det låter inte så kul.
Nej, det låter inte kul alls.
Men man ska ha en respekt för det underlaget vi spelar på, den motståndaren vi har, deras idé att greppa matchen och var våra styrkor ligger någonstans. Och då tror jag att det kommer att bli en matchbild där vi stundtals blir ganska låga, och det kommer ju påverka både känslor och matchbild förstås. Och då gäller det att hantera det.
Just det, och sen avgöra Shidi i sista sekunden.
Ja, det tar vi.
Mm, det kan jag ta. Bra, stort tack för att du kom till Radio Råsunda, Björn Westerholm. Och det ska bli en härlig höst. Mm. Oavsett hur det går så ska det bli en väldigt intensiv höst, tänker jag, på alla plan.
Och jävligt, det har vi inte sagt heller, men fan vad kul det ska bli. Jag brukar tycka att de här landslagsuppehållen är lite trista, men både Säbo och framförallt Quaison i A-landslaget. Det glädjer ju svartgula hjärtat.
Man saknar ju några till spelare
för fan,
där.
För fan, men det kommer.
Ja, vi kör. Framåt.
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 Avanti.
Jag är Nils-Erik Johansson. Kompromisslös. Jag är Ivan Torina mot Moskva. Vila i fred. Jag är Sveriges bästa fotbollslag. Jag är störst i Norden. Jag är allmänna idrottsklubben. Jag är AIK.
Ja du Rasmus.
Ja.
En timme senare.
Ja.
Ja. Vad tyckte du om det där?
Ja, alltså jag, på vägen hit så blev jag lite så här... Jag vet inte hur Björn liksom tänker i det här banan med att ta ut lite seger i förskott, vilket jag inte tycker vi gör, men det finns ju ändå en viss... Liksom, det ligger ju där och pyr på något sätt att vi liksom summerar säsongen nu, fast vi mest har ett avstamp och vill summera säsongen hittills, men också liksom se framåt.
Ja, vi summerar ju två tredjedelar av säsongen. Så. Och men det återstår 10 matcher och 30 poäng att spela om. Ja.
Och det är ett läge där vi liksom har... som du läste på början liksom, en ofantligt bra streak och liksom, vi har massa segrar på rad och hållna nollor och vad det är, att liksom ta avstamp från det och liksom, även mest nyfiken på Björn skulle liksom, hur analytisk han skulle vilja våga vara i det här liksom, eller om han bara kan liksom flytta med, och jag tyckte det blev ett bra sur.
Mm. Ska du åka till Norrköping?
Tyvärr inte, jag åker på jobb den söndagen, så att ni får klara utan mig.
Okay.
Men det verkar ju ändå finnas gnagare som kan hjälpa laget. Slutsålt på gnaga sektionerna.
Jag ska dit.
Du ska dit?
Ja, jag ska dit. Och sen väntar ju matchernas match.
Ja.
Århundradets derby har det kallats.
Mm.
Jag vet inte, för mig känns det inte så. För mig känns ju alla derbyn som...
Ja, det är klart det är så. Men det är, man väl står där och liksom inser att antingen att de kan gå om oss, vilket de rent kan göra. Alltså,
ja, förutsatt vad som
om vi torskar och de vinner så kan de... Men det känns också så långt bort rent så, i och med att vi har Peking innan. Jag har svårt att se... gå in i någon sorts nervositet eller börja tagga upp för den matchen än. Det är ändå en viktig fight innan.
Vi skiter i den. Vi gör som Norling och lagmaskinen, den svartgula draken, monstret.
Monstret som vi har pratat om.
Vi tänker bara på nästa inkast.
Jag tänker på vad vi ska göra nu.
Nästa. Okej, nu.
Och sen går vi, och sen vad man ska göra imorgon. Och sen så.
Och sen så börjar du börjar ladda för Peking på söndag, nästa söndag.
Precis, matchförberedande 2 dagar innan.
Okej.
Då jag anpassar mig för underlag och motstånd.
Just det, kartlägger ölsortiment och beräknar burkar i förhållande till timmar. Och avspark.
Precis.
Okej, men, men ska vi avsluta?
Ja.
Mm. Med. Kul. Ja. Vad ska du säga då, Rasmus?
Jag vill väl tacka att ni har lyssnat på programmet och tacka dig, Martin, för att du vill göra det här.
Tack, tack.
Och så vill jag tacka Jocke Fröberg som har varit duktig med manus. Andreas som sitter hemma och kanske klipper det här. Vi vet inte riktigt hur det blir än. Jimmy Redén som är ständig, pålitlig källa. Höll på att säga. Tack till August Spångberg, Nathalie Bergström. Och än en gång, tack till dig, Martin Wiklin.
Inget fler. Hur många är det som jobbar med det här projektet?
Ja, det är typ de jag läste upp nu. Det kan vara...
Bra. Hösten är här, september har blommat ut och den svartgula draken har lyft.
Ja.
Hej då.
There's a ship lies rigged and ready in the harbor. Tomorrow for old England she sails. Far away from your land of endless sunshine. To my land full of rainy skies and gales. And I shall be aboard that ship tomorrow. Though my heart is full of tears at this farewell. For you are beautiful. And I have loved you dearly. More dearly than the spoken word can tell. For you are beautiful, and I have loved you dearly, more dearly than the spoken word can tell. I heard there's a wicked war a-blazing, and the taste of war I know so very well. Even now I see the foreign flag a-raising, their guns on fire as we sail into hell. I have no fear of death, it brings no sorrow, but how bitter will be this last farewell.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions, talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.